Att lämna vännerna, familjen på California Institute for Women var hårt, men att komma hem till Sverige var en dröm som gick i uppfyllelse. I maj blev Annika Östberg en fri kvinna efter 28 år i amerikanskt fängelse och 2 år inom den svenska kriminalvården. Nu har hon nyligen gett ut en bok om sitt liv. För vår reporter Helena Frank berättar hon om yrkesdrömmarna som liten.
En läkare. Alla mina kompisar och väninnor ville bli... flygvärdinna var jättepoppis. Och sjuksköterska och mamma. Men jag vet inte, jag ville alltid vara läkare. Det var ju på... sent 50-talet, 60-talet då, så att det var ju lite ovanligt.
Ovanligt för att vara kvinna?
En kvinna, eller? Precis.
Men var kom den drömmen ifrån då?
Ja, så det bara fascinerade mig att göra folk bra. Jag hade ju väldigt mycket öronbesvär när jag var liten. Så jag hade tillfälle att träffa många läkare och sköterskor. Så att jag tror att det var det som fick tanken att fastna.
Som av en händelse körde det förbi en ambulans precis utanför honom också, för en snygg ljudeffekt där i verkligheten. De flesta vet ju vem du är eller din historia och sådär, något sådana här korta drag. Och för att göra en lång historia väldigt kort, så på insidan av din bok så står det så här: Annika Östberg föddes i Stockholm 1954 och växte upp i Hässelby. När Annika var 12 år flyttade hon till USA tillsammans med sin mamma, som gifte om sig med en amerikansk man. Efter ett år, bara 13 år gammal, rymmer Annika till San Francisco, där hon hamnar i drogmissbruk och kriminalitet. 1981 döms hon till livstidsfängelse för medhjälp till 2 mord som hennes dåvarande pojkvän begått. Efter 28 år i amerikansk fängelse förflyttas Annika år 2009 till Sverige för att här avtjäna återstoden av sitt straff. Idag bor Annika Östberg på arbetskooperativet Basta utanför Nykvarn. Det är en väldigt komprimerad version av ditt liv. Jag tänkte fråga dig, hur ser fängelser ut på insidan?
Vi hade 6 stora tegelbyggnader. En våning som sträckte sig ut som fingrar var och en. Liksom det var 4 vingar som sträckte sig ut och runt en central kontrollplats då. Varje avdelning, varje sida av de här byggnaderna hade 120 kvinnor. Det var 2 man eller 2 personer per cell. Det var i början så var det ett dagrum, tv-rum. Och så emellan de här 2 delarna så fanns det också ett kortrum och ett rum där vi kunde sitta och umgås och sådär. Rätt så snabbt så blev det sängar också i de rummen, för att det blev så många fångar. Rummen själva är ungefär som en vanlig toalett, lite större kanske. Jag är inte så god, bra på mått. Mm. Men
alltså ordinärt badrum då, om man tänker sig att det är plats, precis, badkar och sådär också.
Om man tänker badkaret i sängen och så är det då dubbel, alltså vad heter det? Våningssäng. Och ett litet skrivbord och en väldigt... smal garderob och så en toalett som är helt oskyddad, så att när man sitter på toaletten så är man precis där med sin rumskamrat. Ingenting avstängd. Dörren var av trä och det var en hel dörr förutom att det hade en lucka mitt i, som var ungefär lika stor som en sån här croquet, om man spelar croquet.
Krocket.
Ja.
Mm. Ja. Alltså och, själva bågen då, krocketbågen.
Ja, och det kallas egentligen för en wicket, vilket är samma namn som en krokett. Okay. Och genom det så kunde vaktarna kika in när som helst. Allting inne i själva cellen var cement och stål. Till och med toaletten var ståltoalett, ingen sits. Och så såg det ut. Det var väldigt... smalt utrymme för 2 personer. Och sen då till slutet så hade jag också, jag tränade ju hundar. Vi hade ju ett fängelsehundprojekt där vi tränade hundar för fysiskt handikappade, inte synskadad, därför det är en helt annan träningsprocess, men för de som hade behov av fysisk hjälp. Så att, och sen då var det inte bara jag och rumskamraten, men då var det en hund också. Så Det var väldigt mysigt, kan jag säga.
Man tänker hörselintryck då. Hur låter det i ett fängelse?
Alltså det är ju hög ljud jämt. Det är aldrig tystnad. Även klockan 2, 3, 4 på morgonen så hör man alltid någon radio, någon tv. Vakter som skramlar med nycklar. Tjejer som bråkar med sin rumskamrat. Alltså det är aldrig tystnad. Och det var en sak som jag saknade väldigt mycket. Folk hade frågat mig ibland, vad är det från världen så kallad som du saknar och tänker på mest? Och då brukar jag säga tystnad bara och inte höra någonting.
Doftar då? Hur luktar ditt fängelse?
Ja, så vi hade ju väldigt många bondgårdar, fast det var sån här jättestora conglomerates, stora industri som uppväxte kor för mjölk och för slakt. Och de stackars kossorna, de stod i sin egen avföring och de var ihoppackade hur tätt som helst, det var hemskt. Så att det första folk brukade fråga mig när de kom på besök var, hur står det ut med lukten? Och då sa jag, vad då för lukt? Alltså man vänjer sig, för det var bara koskit. Mm. Och det var så starkt, inte bara det. Men sen hade vi också ett industri som var tvärs över gatan. Där de gjorde fertilizer, de blandade för att göra
gödsel.
Mm. Som man använde till växt och sådär. Så att det var dubbelt. Så, och sen var det ju inom själva byggnaden, de var ju gamla, så man luktar ju gammal lort. Många kvinnor ihopträngda som inte tar sig ren så, som de borde ibland. Svett, kvinnlig lukt, fukt ifrån duschen som hade mögel i, sådana där saker.
Du nämnde det här hundträningsprogrammet och det var inte ledarhundar då utan assistanshundar. Men däremot så spelade du in talböcker i fängelset. Ja, hur kom det sig?
Jo, alltså kvinnorna hade ju olika grupper som försökte och hjälpa olika delar och olika grupper i samhället. Och då hade vi hört att ett annat fängelse läste in talböcker. Och då tyckte vi att det skulle vara någonting jättebra att passa oss. Och så också fick vi möjligheten då att läsa in barnböcker till barn, till tjejer som satt. Så att de kunde läsa in en barnbok och skicka iväg till sina barn. Vilket var, så det var dubbelprogram då. Och vi fick ifrån The Blind Institute, The Braille Institute i USA och i California. Pengar då att köpa de här speciella spelare som har lägre hastighet. Och sen hade kvinnorna också, vi fick 4 gånger om året fick vi köpa in varor från utsidan, till exempel pizza eller hamburgare eller någonting sånt där. Och allt som vi tjänade då på det där la vi på någon sorts sak som vi ville göra. Och den här gången så gick pengarna då till det här projektet. Och genom det så köpte vi en luftkonditionering, vilket var absolut nödvändigt. För att det blir ju 38-40 grader ofta, varmare inomhus. Och apparaterna då, det är inte bra för apparaterna eller de som sitter och läser. Så att, och det här var någonting som tjejerna gjorde helt fritt på sitt eget tid. Jag var liksom coordinator och sekreterare och höll koll på böcker och vart de skulle skickas och så vidare. Men jag också ägnade mycket tid i att läsa. Och det tyckte jag väldigt mycket om, för det var så divers material som vi fick. Från allt från dagstidningar till pre-med, alltså de som går i skolan, läkarskola, utbildning, och det var massor med ord att lära sig och säga rätt och sådär. Så det var en hel process.
Pågick det under lång tid eller var det något begränsat?
Nej, alltså jag jobbade där i nästan 2 år. Projektet själv varade ungefär i 5 år. Och sen stängde fängelseadministrationen ner det, för de tyckte att det var för farligt med att kunna spela in saker. Mm. För det hade hänt att några tjejer som hade blivit trakasserad hade lyckats spela in. Och det blev ett jätteliv, så att då tog de bort det.
Alltså då hon spelade in en slags meddelande till någon annan då, eller hur?
Nej, hon spelade in händelsen mellan hon och vakten då.
Fanns det kvinnor i fängelset som själva var synskadade? Alltså hade någon typ av synnedsättning?
Inte totalt synskadad, alltså blind. Nej. Men däremot synskadade, ja. Och då hade de såna här västs. Orange, som är jätte som lyser. Mm. Som då stod det på ryggen.
Att de var synskadade?
Ja, och samma med hörselskadade. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt förnedrande. Men alltså det gällde ju säkerhet. För att om det hände någonting och vakterna sa stanna där. Och någon inte hörde det. Eller om de pekade och sa kom hit med handen. Mm. Och personen inte såg det. Då kan det ju ha konsekvenser. Så att det var faktiskt nödvändigt. För det mesta så tror jag att de mesta kvinnor försökte och hjälpa till. De som behövde hjälp. Alltså kvinnor är väldigt mycket mer... De liksom hänger ihop. Och när det är någon som är skadad, då kommer ju den här mamma eller maternal instinkt ut ofta, tror jag. Och visst händer det ibland att de blev utnyttjad på grund av deras funktionsnedsättning. Men för det mesta så var de
omhändertagna.
Ja, omhändertagna. Gud, min hjärna funkar inte längre. Förlåt.
Ingen fara. Det är en lång dag du har bakom dig på bokmässan som är på just nu. Utnyttjade på vad sätt?
Jo, de kanske kunde komma in i rummet och stjäla någonting till exempel. Eller göra konstiga ansikten åt folk som inte kunde se dem. Eller säga elaka saker. Ja, eller skicka dem hit och dit utan att de visste att de blev skickade i någon situation där de kunde hamna i kläm med någon vakt eller någonting sånt. Men som sagt, för det mesta så höll vi koll på dem. Särskilt de av oss som hade varit där en bra tid. Alltså vi liksom försökte hålla koll på vad som hände.
Mm. Jag minns alla gångerna som de sa på nyheterna i svensk TV att du hade ansökt om förflyttning men fått avslag hela tiden och sådär. Och då visade de alltid samma bild på dig, en stillbild, porträttbild på ditt ansikte. Du är ganska smal och ganska smalt ansikte, man ser liksom höga kindben och blont långt hår som är lite uppklippt upp till så att det blir lite fluffigt eller vad man ska säga. Mm. Du ser inte riktigt ut så idag, vill du beskriva hur du ser ut?
Nej, det var 20 år och 20 kilo sen kan jag säga. Så idag, jag är 1,82. Jag väger alldeles för mycket. Så att jag har ljust hår fortfarande. Det börjar bli lite mörkare nu i ålderdomen. Kortklippt. Jag håller på att gå igenom klimakterium som slutar aldrig, tror jag. Så jag får värsta vallningar och därför så har jag klippt håret kort för att det syns inte så mycket.
Alltså annars blir det liksom klistrigt och fett och
sådär? Ja, eller? Man kan se liksom att det är klistrigt och ser ut som man har just kommit ur duschen och det är väldigt pinsamt. Så jag är lite tjockare i kinderna nu. De säger att ju äldre jag blir ju mer ser jag ut som min mamma. Och jag har definitivt den här platta, lite fyrkantig haka. Och kindbenen syns inte så tydligt nu eftersom jag har lite mer vikt på mig. Men de säger att det syns fortfarande att jag är väldigt skandinavisk. Ja, så jag köper mina kläder i generös-sektionen kan jag säga. Och jag är väldigt trött på att de tror att alla som behöver köpa generös bara vill ha brunt, svart och grått. För jag älskar roliga färger. Och jag tycker jag har rätt att ha roliga färger. För jag blev väldigt trött på grått och blått. Det var allt vi fick ha i fängelset.
Och idag har du faktiskt vinröda byxor och en, ska vi kalla det tunika eller topp? Eller,
ja, men det är... ja, det är en tunika, men jag tror om man var lite yngre så kunde man sätta på sig såna här tights och ha den som en klänning, men det går ju inte.
Men den är svart i botten och så är det blommor på den som är i rött och vitt.
Ja, jag tycker de gick med byxorna.
Ja,
jag har försökt att hitta liksom kombinationer som passar ihop. Och sen har den lite så här dekoration här under halsen. Som gör det är lite, att ögat är det... dras uppifrån, ja, lite grann från magen.
Okay, ja.
Så att, ja, min garderob är ju fylld med färger och sådär. Och det är en av bilderna som jag har skickat till tjejerna i fängelset i min garderob med alla färger, och de förstår precis vad det där betyder. Om jag skulle visa dig en bild på en garderob med massa kläder så skulle du säga ja och, men till dem så kommer det att vara wow. Så att det är ett bevis på vad frihet är.
Du har tät kontakt med dina vänner fortfarande, vänner som du kallar din familj i fängelset då?
Ja, absolut. Jag skriver till dem regelbundet, jag skickar bilder, jag har tagit dem med min resa från första dagen.
Men skulle du kunna åka tillbaka till USA och alltså besöka dem? Går det eller hur?
Nej, jag tror jag har livstidsförbud, men okay. Jag skulle aldrig åka dit ändå. Jag kommer att hålla mig, som jag brukar säga, inom EU-gränsen. Jag vill gärna se hela Sverige. Och sen resa runt Skandinavien. Jag tycker det är så väldigt mycket fint här, och så jag förstår inte varför folk vill åka alla möjliga platser när det finns så mycket här i närheten.
Du fann en gudstro i fängelset.
Ja.
Hur gick det till?
Oj, oj, oj. Ja, det var ju egentligen en lång process. Alltså, jag har alltid trott att det fanns någonting någonstans, men för det mesta så var Gud en hotfull, skrämmande figur för mig. Men jag tog ett återfall i fängelset efter min son dog. Och då till slut så hamnade jag i fängelset, inom fängelset, för de har det också. Och då var jag så trött att jag bad att, vet du vad, Gud, ta mitt liv eller visa mig vägen ur det här. För jag struntar i vilket som. Och då började saker hända i mitt liv. Jag träffade en kompis till mig som också hade varit narkoman i många år. Hon var helt nykter och involverad i ett gemenskap som är nyktra narkomaner och alkoholister. Och vi började prata. Under den tiden också så hade jag en väldigt underbar människa som var präst på Svenska Sjömanskyrkan där, som kom på besök, och vi brukade prata lite grann om förlåtelse och tro och sådär. Så jag tror att allt det här kom tillsammans. Men jag kände mig väldigt skuldbelägen, alltså jag kände ansvar väldigt djupt för de här morden som hade hänt. Och trodde aldrig att jag kunde bli förlåten, utan det här var någonting som jag skulle säkert hamna i helvete över. Och han övertygade mig att försöka, att bara be om förlåtelse. Och ja, det var faktiskt en väldigt andlig upplevelse för mig. Och på det sättet så började. Sen har det ju vuxit under åren med djupare förstånd och djupare tro. Och ja, så är det. Och jag håller idag en rätt så regelbunden dialog med min Gud eller högre makt. Som en vanlig människa. För så är den makten till mig. Alltså det är någon som skyddar mig och lyssnar på mig och jag kan prata med. Och, ja.
När jag läste din bok så tolkade jag det som att det inte är helt ovanligt heller att man liksom börjar kanske söka in i sig själv eller söka inåt och sådär. Inte minst av den anledningen att saker togs ifrån er hela tiden. Alltså ni fick ha färre och färre ägodelar och liksom minnesaker och saker ni höll kärt och sådär. Och då får man liksom välja, antingen så klarar man inte det och blir tokig, eller så börjar man liksom vända sig inåt och kanske hitta någonting och någonting djupare så att säga. Var det så eller?
Ja, dels var det och sen så också att ju mer de tog ifrån oss och ju mer de kom emot oss, och med dem menar jag administrationen, politiken, fångvaktarna, vi drogs samman. för stöd. Och jag tror att genom oss, mellan oss, så hittade vi den här tron på att det fanns någonting starkare än alla de här ytliga saker som de hade tagit från oss. Det gällde då att hitta vad var värdefullt egentligen. Och man kunde inte sätta värde på någonting som man kunde röra vid egentligen, för det kunde försvinna imorgon. Så att då gäller det att hitta värde i människan och genom våra vänskap, för det kan de inte beröra. Och jag tror att det var genom den här processen. Men jag tror också att Gud kan ta människor igenom väldigt svåra situationer. Men det är människor som är budbäraren. Det är människor som gör själva arbetet med andra människor. Alltså de är ju Guds fötter och händer, som jag brukar säga. Så att det är väldigt viktigt att människor sträcker ut handen till varandra och försöker att förstå varandra.
Men känner du någon kluvenhet där nu när du återigen har tillgång till de här sakerna som du kanske lärt dig att tänka på som ytliga grejer eller saker som man kanske inte då tillmäter så stor vikt? Och där du har kommit ifrån den här alltså nära, väldigt nära gemenskapen, hur tänker du där?
Ja, det är ju en väldigt stor tomhet där tjejerna har varit, men alltså, jag behöver ju inte mycket och jag längtar inte efter mycket. Jag har allt jag behöver och mer. Och jag uppskattar ju saker på en helt annan sätt än de flesta gör. Så att jag tar allting som en gåva. Och jag tror inte att jag kommer att förlora den kontakten som jag har med mitt inre, med min Gud och med de tjejer, bara för att det finns ytliga saker. För jag vet precis hur fort de kan försvinna. Och visst är det roligt att ha färger och kläder och sådana fina saker, men det betyder egentligen inte så mycket. Jag är gladast och mest nöjd när jag är ute i skogen i mjukbyxor och gamla gympadojor med några hundar. Alltså då är jag överlycklig. Så att det är inte grejer som betyder så mycket.
Du är 57 idag, va?
Ja.
Hur ser framtiden ut?
Ja, framtiden ser fascinerande ut. Men så jag lever ju inte så mycket i framtiden. Jag lever i nuet. Fast jag försöker ju planera lite grann för livet i framtiden. Jag har ju ingen pension till exempel. Jag har ingen karriär. Jag har ingen till att prata utbildning. Så att jag måste ju tänka på vad ska jag göra för min ålderdom. Men just nu, så nästa år i alla fall, så tänker jag att det går nog att göra lite föreläsningar. Och sen kanske jag börjar jobba på en ny bok, jag vet inte. Jag liksom tar dagen som det kommer och en dag i taget.
Det var Helena Frank som träffat Annika Östberg. På Basta arbetskooperativ fick Annika Östberg sin utslussning från kriminalvården. Idag bor och arbetar hon där som egen företagare. Mer om detta och om vilka saker hon unnar sig och om att fatta beslut i frihet kan du höra i bonusklippet som ligger på vår hemsida skanestaltidning.se. Annika Östbergs historia i det längre formatet berättar hon själv i nya ljudboken Ögonblick som förändrar livet, som hon själv läst in. Talboksversionen med en annan inläsare är under produktion. Hos TPB finns också Lena Katarina Svanbergs bok Sorgfågel. Annika Östberg berättar om sitt liv från 2001, både som talbok och på punkt.